Hur är du med choklad? Är du en puritan eller vill du ha massa skit i?
Jag vill nog, det är nog puritan. Jag vill nog ha den ren, fast jag vill inte ha den här äckliga liksom 87-procentiga. Utan det ska vara liksom mjölkchoklad, riktigt sån söt.
Riktigt ren choklad bara. Inga tillsatser.
Inga små bitar av Oreos, menar
Exakt det jag har i munnen. Det är exakt det jag har i munnen. Små bitar av Oreos.
Ja, den är ganska härlig.
Det är ju, vad heter det? Ja, det har skett en utveckling där. Jag tänker att det är att man blir gammal. Då vill man ha skit i skiten. Det är samma sak när jag äter glass. Då vill jag ha nötter och grejer. Liksom, det är rena, det är för barn som vill ha ett glas mjölk till maten.
Det är därför järpar är liksom populärt hos de äldre. Liksom kött, eller ett djur inrullat i ett djur.
Vänta här nu. Är järpar ett djur inrullat i ett djur? En järp, det är väl bara en pannbiff gjort på oxkött, eller? Fast den är liksom lite avlång.
Och inrullad i bacon.
Det här, du har ätit helt andra järpar än vad jag har.
What a time to be alive när eldrivna bilar skjuts ut i världsrymden med dockor vid ratten som representanter för vår civilisation. Och what a time to be alive när det är fredag med nytt Oddpod, den lilla plats i kosmos som görs av mig, Bill och Rimgard, och poddvärldens mest anlitade crash test dummy, Tobias Nordström.
Det är väl inget gott betyg riktigt om man ännu... Alltså jag tänker, då har man ju blivit utsatt för ett och annat.
Jag vet inte, jag tror inte att den där analogin höll hela vägen hur som helst. Så.
Jag gillar ändå ett krocktest-dock-looken på något sätt. Alltså med den här cirkeln med svart och gult, svart och gula kvartar på tinningarna. Det är ju, nu när jag tänker på det, det är ju en väldigt enkel men bra Halloween kostym.
Och så går man hela tiden och nynnar på The Normals Warm Leatherette.
Jag tänkte du skulle säga gå och nynna på Crash Test Dummies.
Aha, nej. Warm Leatherette är väl mer åt det hållet.
Ja, det är häftigare. Det var ju en bättre, roligare referens.
Hör du, det blev lite stökigt förra veckan. Vi ägnade väldigt mycket tid på Nanga Parbat. Och
inte mig emot.
Nej, det var en fin stund på ett berg. Jag tänkte en liten follow-up där. Nu har det börjat komma intervjuer med hon Elisabeth Revoll, som var den de räddade uppe därifrån. Och bara ett litet citat från en artikel om när hon liksom tillbringar andra natten där uppe på typ 7200 meter. It was then that she began to have altitude-induced hallucinations, imagining that people were bringing her hot tea, and that to thank them, she had to give them her shoes. She was barefoot for 5 hours and developed frostbite.
Det är ju inget bra, känns det som.
Men ja, jobbiga hallisar där.
Sånt där tycker jag är otroligt spännande, just hur hjärnan fungerar. Jag ska återkomma till det här lite grann i postscriptum sen. Vilken cliffhanger det här satt in.
En så kallad plant.
Ja, men exakt. Men just det där under extrema förhållanden, vad som händer med hjärnan. För man fuckar ju ur. Alltså, den funkar ju inte. Jag kommer ihåg att jag jobbar ju med... Jag har jobbat med de här två säsongerna Fråga Lund som har gjort i SVT. Och där är ju typ de enda idéerna jag kläcker till vad man ska göra för inslag är ju alltid bara att man ska utsätta Christian Luuk för olika grejer som gör att hans sinnen fungerar sämre på olika sätt.
Det är giltigt. Jag tycker,
eller hur? Min tanke senast var ju, vilket jag inte fick igenom, vilket var synd, men att testa och se vad som händer om man är vaken i flera dygn. Vad tror du om det?
Ja, det är jättespännande. Det är väl sånt som man ser ibland i Deadliest Catch när de är inne och hålar sina burar med krabbor, att det är ett par dygns vakenhet där.
Ja, för det är just den där, du nämnde ju med de här köldinducerade hallucinationerna som hon fick på Nanga Parbat. Det sägs ju att vissa människor får liknande hallucinationer när de lider av svår sömnbrist.
Mm.
Att helt enkelt det är som att hjärnan börjar drömma lite grann fast man fortfarande är vaken, för att det här med att sortera vad som är tankar som syrsar runt in i hjärnan och vad som är verkligheten som hjärnan tar in, det är inte längre prio för hjärnan. Och det är kittlande på något sätt.
Det var väl lite så det var när vi bandade förra avsnittet också.
Hur då menar du? Hallucinerade du?
Ja, men tankarna som var inne i huvudet var kanske inte de som kom ut på bästa sätt.
Nej, det är sant.
Ja. Det var faktiskt rätt många som kommenterade det avsnittet med att säga att det var det bästa avsnittet på länge. Det var supermysigt och så vidare.
Det här gör väl våra lyssnare till vad man i missbrukskretsar brukar kalla för enablers, eller?
Precis, vi bara, fan det är fritt fram, vi kan gå på flaskan ja. Innan vi vandrar. Det här är ju helt grymt. Jag tror inte det skulle vara så kul om varje avsnitt var så. Om jag ska vara ärlig. Det var nog en rolig anomali. Och sen så är det ju så att alla avsnitt som vi har 100 timmars förberedelse för står där borta och vinkar och säger, hälsar att de också finns.
Men jag tänker så här också, vi har ju varit fulla när vi har gjort avsnitt förut, men det som var lite unikt med det här avsnittet var att vi fyllnade till innan. Vanligtvis så fyllnar vi till medans vi spelar in.
Mm.
Och det kan ofta vara förödande, för att då börjar man liksom i någon slags stringent ände. Och sen sakta men säkert så flyter liksom allting isär bara. Mm. Här började vi i det där isärflutna, och det kanske är ett mer vinnande recept än att sakta men säkert falla isär.
Ja, men det var ju liksom det var ju också oplanerat, det får man inte glömma. Att så här, vi satt och hade mysigt och pratade om livet, och flaskorna, de kom in och togs ut och kom in och togs ut.
Ja.
Så att, ja, det ska inte bli någon vana, men fan, det var nice ändå. Alltså. Jag gillar det.
Jag lade också märke till någonting spännande. Jag har ingen förklaring till det här, men att det här är garanterat det avsnittet vi har fått flest glada tillrop från kvinnliga lyssnare.
Jaha, är det så?
Ja, jag vet inte om du lade märke till det, men jag tror vi aldrig har fått så mycket positiva kommentarer och tweets från just kvinnliga lyssnare. Jag vet inte vad det beror på. Var det för att vi var lite sårbara? Eller, jag vet inte. Det blottades någonting där kanske.
Du följde ju sen upp övningen att göra Oddpod på fyllan med att streama spel på Twitch i en 24 timmars maratonsittning. Så precis. Kanske tangera lite där du pratar om. Vad klarar hjärnan av? Kan du berätta, vad gjorde du?
Vi hade ju premiär för Peter Spels nya stream där vi spelar spel och hänger med folk som tittar och lyssnar på oss. Och det var jättekul. Vi körde 24 timmar på vår Twitch-sida och kämpade på. Jag var ju den enda som var vaken i 24 timmar.
Mm. Var det statement?
Nej, det var inget statement riktigt, men det föll sig mer så att, vad heter det, i planeringen så var tanken att jag var den enda som hade möjlighet att vara vaken de här lite svårare timmarna. Alltså typ mellan 3 och 7 på morgonen ungefär.
Mm.
Så tanken var att jag skulle köra de timmarna själv. Och då, vad heter det, att de andra skulle sova. De andra hade helt enkelt inte möjlighet. De hade åtaganden dagen därpå. De hade grejer som, Angelica som jag precis med har ju barn. Det är liksom, det är andra förutsättningar helt enkelt.
Ja.
Nu blev det ju inte så, utan så här, Anton som också var med och streamade, han satt uppe de där timmarna och tänkte att han skulle sova sen på morgonen istället. Och det var ju skönt, för drygt att sitta ensam. Men det innebär också att sen då när klockan var 8 på morgonen så tänkte jag att nu finns det finns en chans att jag också kan gå och lägga mig. Jag har sagt att jag ska vara med och spela Monster Hunter med Angelica när hon kommer vid 8. Men jag kan ju också lägga mig nu vid 8 och sova några timmar. Men så kände jag så att gör jag det, och sen ska liksom tillbaka in i streamen om, alltså då ska jag sova 3-4 timmar och sen köra 2 timmar till. Det hade aldrig gått. Alltså hade jag lagt mig för att sova, jag hade mått så dåligt om jag bara hade fått sova 3 timmar. Så att, då skippade det. Men jag måste säga att på tal om det här med att hjärnan är sliten. Just de där timmarna som var då på morgonkvisten när Angelica kom. Då, tanken var ju då att jag och hon skulle spela Monster Hunter, ett spel jag aldrig har spelat. Och det visades vara ganska komplicerat det här spelet, det var mycket att hålla koll på. Och jag känner liksom så här, hur jag försöker koncentrera mig på vad jag ska göra, men alltså det är så här, det är som att hjärnan hela tiden bara säger nej, nej, nej. Den vill liksom inte.
Du går bort dina skor till någon som kommer till istället.
Ja, men det var lite så var det. Och jag kommer ihåg att jag sa till Annika, nu vill jag se dig spela, du som har en bra karaktär. Och jag bara så här, när jag fick sitta och titta på, det var så mycket mer behagligt att sitta och liksom prata med folk i chatten än att försöka koncentrera sig på att lära sig någonting nytt.
Jag tror jag kom nog in i streamen när du spelade fortfarande. Och det var lite småsekt. Jag hängde ju rätt mycket i chatten där. Prövade på med lite sån här penna och papper-rollspel i chatten. Det var några som hakade på där ett tag. Det var lite roligt.
Ja, följ god jord.
Men och sen verkar det som att det var mycket Oddpod-lyssnare också som
hängde. Ja, det var jättemånga Oddpod-lyssnare som tittade in. Det var ju svinroligt, jättekul. Det får ni jättegärna göra i framledes också.
Du streamade i tisdags men också.
Ja, det gjorde jag, du spelade i Overwatch. Men du var inte med de där timmarna mellan 2 och 7 på morgonen. Nej, när jag behövde dig.
Nej, då jag hade kids. Så att det var... Okay. Nej, jag prioriterade min lördag för att den inte skulle bli allt för dryg. Du körde lite World of Warcraft där mitt i natten.
Ja, precis. Men jag måste också säga att alltså jag har suttit och gamat i 24 timmar förut. Och det var mycket, mycket jobbigare när man merparten av tiden när man satt och spelade också var tvungen att sitta och hålla koll på en chatt, prata med folk. Mm. Alltså tänka på att någon faktiskt sitter och tittar på när man spelar. Det gjorde det hela mycket mer krävande på ett sätt som jag inte trodde det skulle göra. Jag trodde att det skulle vara en baggis, men det var det inte.
Får vi köra någon 24 timmars Oddpod i något läge?
Grejer vi det?
Ja, det tror jag man skulle göra.
Nej, mycket ämnen som måste... alltså, tänk dig, det skulle vara några timmar där som skulle vara riktigt sliriga.
Ja, jävlar. Sista...
Du... Innan vi går vidare, vi ska prata lite grann om Ethereum.
Mm. Hur går våran investering?
Jag gillar att du inte liksom tänker på det här. Jag tittar ju det här liksom en gång i timmen, dygnet runt nu. I princip. Och alltså, det har ju varit en berg-och-dalbana. Vi köpte in oss för, nu är det ganska precis 2 veckor sedan. Och det började så där. Det började med ett litet dyk. Och sen började det så sagt att klättra uppåt. Vi låg där så vi hade faktiskt gjort en vinst på en bit över 100 spänn ett tag. Vi har alltså gått in med 500 spänn var i den vad ska man säga, up and coming kryptovalutan Ethereum. Så 1000 spänn har vi investerat. Sen nu då den här veckan så, det har du inte missat, att det har varit lite börsdyk runt om i världen. Så nu då har våra 1000 kronor är idag värda 742 kronor.
Ja, men det de får sitta kvar där.
Ja, men de får ju tills de är borta typ, tänker jag.
Ja, precis. Vi gjorde ett försök. Kom in lite sent på bollen som någon påpekade att vi skulle gjort det i januari när de kostade så här väldigt mycket mindre.
Ja, egentligen skulle vi ha gjort det i höstas,
ja,
typ.
Precis. Men det är också lite så här, det här experimentet är också en sån liten höja varningens finger för att hoppa på de här liksom hyperna.
Ja, det är ju lite, det känns lite som ett pyramidspel ändå på något sätt. Det ska också sägas att vi har inte köpt Ethereum, vi har ju köpt sådana här certifikat. För det var alldeles för mäckigt att köpa med Ethereum, tyckte jag. Men ändå, jag tänker ändå så här, jag tror inte att de här 1000 kronorna vi har pitchat in kommer förvandlas till några miljoner. Men det vore ju kul om man kunde gå liksom... Vi kanske skulle kunna göra om den där kvällen på Mr. Texas i alla fall.
Ja, verkligen. Ja, men det är fan... Jag menar, den notan var inte stor.
Så nej, det... men det är det jag menar. Ja. Det känns görbart.
Ja, absolut. Det har varit en ganska intensiv vecka, måste man säga, på popkulturfronten. Har kommit ett par trailers och en film. Filmen är såklart Cloverfield Paradox. Jag tänkte vi pratar om den lite senare, så kan de som inte har hunnit se den ännu
stänga av då
helt enkelt. Mm. Men trailersvängen, man kan väl säga så här att Cloverfield Paradox, den dök ju bara upp. Kördes reklam för den under Super Bowl och sen fanns den bara där. Så att den, att se den var ju lite som man såg film förr. Det vill säga man visste ingenting om den. Man hade ingen aning om liksom vad det här var, utan man bara helt ren tittade. Det är ju ganska diametralt motsatt hur det ser ut i normala fall idag. Nämligen massor av trailers och teasers och massa grejer. Och
jag har jättemycket att säga om just det. Men vi sparar det till när vi kommer till Cloverfield-snacket.
Ja, för i trailervärlden så har det ju varit två stycken ganska uppmärksammade ändå. Dels Solo, den självstående Han Solo-filmen, och sedan Westworld säsong 2. Vi kan väl börja med Solo.
Det här, jag tänkte på när jag tittade på trailern att det här gillar inte Billy.
Gillar inte är ett starkt, det är mycket starka känslor inblandat där.
Ja.
Alltså, ja. Jag har ju sagt det förr och jag har sagt det igen, Star Wars lämnar mig ganska oberörd. Jag kan inte så mycket om loren, så jag triggar inte liksom när Lando dyker upp. Liksom. Jag blir inte så lycklig som man ska bli. Jag går inte igång riktigt på det universumet. Så jag lämnas ganska oberörd. Jag har inte sett de liksom, vad ska man säga, nya filmerna ännu. Men jag vill ju göra det, jag ska göra det. Så jag ska inte säga att jag inte gillar det. Men det är ju heller inte så att jag liksom triggas på det. Därför att det är inte liksom riktigt min grej. Men det ser ut att vara en schysst rulle ändå, tror jag.
Jag tror att det här kommer bli ett haveri.
Ja.
Inte kassamässigt. Den kommer gå hur bra som helst. Och jag tror säkert att den kommer ligga på... Jag förutspår nu, här och nu, att den kommer ligga på Rotten Tomatoes med ett betyg på 84, tror jag den kommer ligga på Rotten Tomatoes. Det här är ju liksom, det känns som att det går bra för Disney med de här Star Wars-filmerna, men det är också lite motigt. Alltså Rogue One, det känns inte riktigt som att de har helt klart för sig vad de vill göra med de här filmerna som inte är de som fortsätter Star Wars-sagan, så att säga. De här avstickarna som de ska släppa vartannat år. Sist så var det ju Rogue One som hade premiär förra året. Förra året blir det nu. Om då de här, om vad ska man säga, expeditionen som fixade ritningarna över dödsstjärnan som man sen ser i episod 4. Och där hade de ju superstora problem med reshoots in i det sista. Det var alternativa cuts, det var en regissör som inte hade final say, utan det klev in en annan person och tog över, etc. Och produktionen av Solo har ju haft lite liknande bakgrund. Det var ju från början en duo, de som, jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men en regissörsduo som väckte liv i 21 Jump Street bland annat. De gör komedier helt enkelt.
Väckte de verkligen liv i 21 Jump Street?
Den fick ju en tvåa, den gick svinbra på amerikanska biografer, så att lite liv väckte de i den.
Ja, okej, de petade lite på ett lik med en pinne.
Precis, ja, då är dödsryckningar blev det. De fick ju uppgift då att regissera Solo till att börja med. Men det gick ju inte bra. De fick sparken efter några månader. Och anledningen var helt enkelt att manusförfattaren Lawrence Kasdan, som är ju en liksom i Star Wars-kretsar en legendar. Han skrev ju Empire Strikes Back bland annat, som ju liksom hålls av Star Wars-fansen som den absolut bästa filmen. Men han var ju väldigt... väldigt emot den här regissörsstudion för att de inte följde manus. De ville ju ha lite improvisation, de ville att liksom skådespelarna skulle hitta en dynamik mellan sig som liksom kunde frångå manus. De ville hitta liksom, ja, men ett roligt, bra stick mellan karaktärerna i filmen. Det ville inte Lawrence Kasdan, och Lawrence Kasdan är ju även någon slags producent för den här Star Wars-filmen. Så de, whoop, ut med dem. In i regissörstolen skickades istället Ron Howard, gammal i gamet, pålitliga gamla Ron Howard, Oscarsvinnande Ron Howard, han var ju Oscar för Beautiful Mind, har gjort Apollo 13, etc. etc. Och det känns som så här att man plockar in en Ron Howard-figur som jag antar fick ett otroligt gage för att hoppa in i det här projektet. Det känns som att så här, det känns som att man bara vill rädda någonting.
Mm.
Det känns som att man plockar in en person som man vet fixar hantverket, som kan ta order, som vet hur studiosystemet fungerar, som vet vad det här är, etc. etc. Och det finns ju liksom en anledning till att den här trailern kommer nu. För det här är ganska sent inpå. Om jag inte missminner mig så är tanken att Solo ska ha premiär redan så tidigt som i maj.
Ja.
23 maj har en svensk premiär. Det är liksom 3 månader bort.
Ja.
Och det får man säga, när det handlar om sådana här storfilmer så är ju det är ganska tätt inpå. Mm. Det här borde egentligen vara tiden då en ganska liksom utbroderande andra trailer kommer.
Ja.
Och det tänker jag tyder på att de har suttit i klippningen ganska länge med det här. Och tittar man på trailern så det är ju inte mycket handling man får reda på.
Nej.
Det enda som egentligen det hintas som i form av handling är ju Woody Harrelsons karaktär som säger I'm putting together a group. You interested?
Inte alls en klyscha. Nej.
Nej, allt annat är ju bara liksom fanservice med vad heter det, Han Solo som pratar om att han blev kicked out of flight school och massa grejer.
Ja. Ja, men alltså de har ju, när Disney köpte Star Wars så talades det ju mycket om att så här, nej, de kommer förstöra den och bla bla bla. Och då kommer jag ihåg Kevin Smith höll någon harang liksom att skärp er. Det kom, så här, lägger man så mycket pengar på att köpa en franchise så kommer man ju försöka mjölka så mycket man bara kan. Man kommer försöka producera så mycket det bara går och liksom vända på den där jävla stenen hur många gånger som helst för att liksom få tillbaka sina pengar liksom. Och det gör man inte genom att göra det gulligt och sött och så här så, utan det gör man genom att ge fansen det de vill ha. Nu löste jag att David Benioff och D.B. Weiss, som är showrunners för Game of Thrones, är kontrakterade att producera och regissera en helt ny svit av Star Wars-filmer, alltså utöver den trilogin som Rian Johnson som gjorde The Last Jedi gör. Så att det är liksom 6 filmer där och sen så har vi de här avstickarna. Och jag bara känner så här, det är inte...
Fast det är väl, förlåt, men det är väl de filmerna, det är väl de som är avstickarna?
Är det så?
Ja, för J.J. Abrams kommer ju tillbaka och ska regissera nästa liksom fortsättningen i Star Wars-sagan, om vi kallar det för.
Ja, precis. Men som jag förstod det skulle de här, det som de har kontrakterat är kontrakterade för är ju ett sidoberättelse som ändå hänger ihop, alltså som inte är one-offs, utan där de får chansen att utveckla ett eget Star Wars-universum så att säga.
Ja, precis. Men det är väl ändå alltså, jag tror att så här, den enda skillnaden som kommer vara är liksom fortsättningen på Rays berättelse, ja. Som ju är det man har slagit in på i de 2 nya Star Wars-filmerna. De kommer ju vara stordräparna, ja. Disneys verkliga storsatsningar. Och sen kommer man utforska lite andra grejer i de här andra filmerna. Men jag tror ju det du säger, att man nu då signar upp folk på att göra flera filmer. Det är ju ett sätt, tänker jag, att försöka hitta hur man ska göra de här filmerna. För att jag tror inte att de är särskilt nöjda med produktionen av Rogue One och Solo. Inte för att de inte har gått bra. De har ju fått, vad heter det, Rogue One fick ju jättebra kritik. Gick jättebra på bio. Utan det handlar väl snarare om att det har varit stökigt för dem. Det har inte varit smärtfritt någonstans. Och det vill de väl garanterat ändra på.
Alltså det jag bara tänker är så här. Ja, Star Wars-universumet är ett stort och rikt ställe där det finns massor av historier att berätta. Men grundkonflikten är ändå ganska enkel. liksom imperiet versus rebeller storyn är ju inte, den är ju ganska straightforward. Och det har ju redan producerats en eon av ja, det kanske är fel mått på en eon kanske inte kan mäta antal, men alltså tänk alla böcker och romaner och alltså så här olika serier som har producerats som har berättat redan jättemycket olika historier. Det jag tror man kanske ska vara orolig för som Star Wars fan är håller den här världen för alla dessa filmer. Jag vet inte, det är bara en sån undran som jag slänger upp i luften.
Ja, och det som är intressant med med solofilmen är ju också att alltså Rogue One är ändå handlingen där var ju mer att berätta om en länk i princip, alltså att fylla i någonting som vi vet redan har hänt och berätta hur det gick till. I fallet Solo så handlar det snarare om att så här, det enda vi vet om Han Solos bakgrund i princip är ju att han är smugglare och har gjort the Kessel Run in 12 parsecs, eller vad fan han säger. Alltså det jag menar är att hans bakgrund är ganska okänd, så att det här, i min värld så är det här snarare att man breddar loren i sidled, alltså man fyller på någonting som vi egentligen inte behöver veta. Alltså det, Han Solo funkar ju ypperligt som karaktär redan. Han behöver ju inte all den här backstoryn och spin-off-berättelser och sånt där för att bli en mer hel figur.
Går jag att argumentera för, vi har varit inne på det förr, men det går jag att argumentera för att han kanske är bättre som karaktär om man bara får de här små liksom godbitarna av fakta från hans bakgrund utan att ha hela storyn. Att det ofta kan vara så. Men,
precis, och det har vi varit inne på förut också. Det jag tror att det de borde egentligen göra med de här filmerna som inte fortsätter sagan, det är ju snarare att liksom även där grotta i den här världens lore. Alltså berätta om Sith Lordsen, hur uppkom de? Alltså, jag tycker det är ju det folk är intresserade av. Det är som att så här, det finns massa mysterier i Star Wars-världen som man inte liksom har full koll på. Man hade gjort världen rikare om man fyllde i där snarare än de sakerna vi redan har koll på. Men jag antar att det är så här, det är saker som man inte vill göra därför att det begränsar också det fortsatta berättandet, så att säga.
Och när vi pratar om världar som eventuellt inte räcker för att fortsätta berätta, så är det en bra segue in till Westworld. Vi har inte pratat Westworld alls i podden.
Den drog ju igång när vi hade vår period av att bara göra specialavsnitt.
Ja, den tråkiga den perioden som folk säger.
Ja.
Citat, det var inget kul när ni försökte vara så jävla viktiga, slutcitat. Ja.
The Dark Ages i Oddpods historia.
Men vi lyssnade och lärde. Så vi,
ja, verkligen.
Nu är vi här.
Men vi tittade på Westworld.
Vi tittade på Westworld. Jag tänker att vi kommer göra ett Westworld-avsnitt inför premiären. Var i april den drar igång igen?
Någonting sånt, ja.
Jag tänker att vi ändå liksom måste gå till botten med Westworld ordentligt här inför säsong 2. Men det som den här trailern... om man säger så här. I säsong 1 så var ju hela... mysteriet var ju så här, hur ska man beskriva mysteriet i säsong 1? Det fanns ju en otydlighet där man undrade hur mycket av de här båda världarna, alltså vår värld och den här nöjesparken, hur mycket spiller egentligen över åt båda hållen? Och det liksom nådde någon slags klimax i slutet. Och man ser trailern för Westworld 2, eller Westworld säsong 2, så känns det som att okej, vi är förbi det mysteriet. Nu är det bara kötta, nu är det krig. Liksom. Mm. Och gick väldigt fort från att vara det här harmoniska nöjesparken till fullt krig, känner jag. Det här rent spontant tänker jag så här, det här borde ha varit Westworld säsong 4 kanske. Som den här trailern var för. Om jag säger så, vad är din reaktion på det?
Nej, men jag är beredd att hålla med. Alltså för det första så är det ju... Många har ju spekulerat i om säsong 2 skulle fortsätta i... vad ska man säga? Ta en annan bana helt enkelt. I slutet på säsong 1 så ser man ju Det har egentligen inget med handlingen, så jag tycker inte ens att det är en spoiler. Men man ser att på det här företaget så finns det även skisser på någon slags feodala Japan-värld. Mm. Man ser samurajdräkter och annat, stridsdräkter och sådant. Men här med den här trailern så är det väldigt tydligt att vi är kvar väldigt mycket i den världen som första säsongen utspelades i. Man ser de här mekaniska tjurarna springa mot ett gäng vakter. Man får se några av de karaktärerna vi stötte på i första säsongen i lite olika situationer etc. Men det är väldigt tydligt att man bara fortsätter där vi slutade. I alla fall på det vi ser här. Och jag tänker att det finns ett problem med det i att en så stor styrka med första säsongen var att det handlade så mycket om alltså robotarnas förslavning och hur förslavade de var, så att säga. Har de en fri vilja? Vad kan de göra? Kan de inse att de är robotar? Etc, etc. Och där finns det ju så otroligt mycket intressanta frågor att grotta i på något vis. Här är det ju, och det är framförallt då så här, det intressanta där blir ju hela tiden så här, ska vi behandla dem som människor när de är maskiner? Det är ju alltid en springande punkt när man pratar robotfrågor. Här är det ju, i den nya trailern så är det ju väldigt, väldigt mycket att de är ju människor. Det är ju ingen som tittar på den här trailern och tänker så här, är det okej att vi misshandlar den här apparaten?
Nej.
Därför att så här är det ju verkligen supertydligt att de har en egen vilja, de vill vara fria, etc, etc. Och det dödar för mig lite grann det som var tjusningen med Westworld. Om det kommer vara så nu, det vet vi ju inte heller.
Nej.
Köper du det jag säger?
Ja, jo, jag håller med. Det är jättetråkigt att vi håller med varandra. Men det är som det är. Precis, för någonstans så var det ju så här, väldigt länge i säsong 1 så var det ju ändå så här att man tänkte alltså den moraliska aspekten av det här, liksom, är det okej att ha våldtäktslekar med en robot som har ett medvetande, liksom. Och det är en fråga som är liksom jävligt mångfacetterad och liksom ställs på sin spets genom säsong 1 väldigt mycket. Men om det är krig nu, om det är liksom, i trailern så ser man ju liksom en slakt där det ligger liksom hundratals döda kroppar av något slag i en bukt bland annat. Och man undrar ju bara så här, i det läget så har ju robotarna gått från, där är det inte längre intressant att diskutera liksom ett sexuellt utnyttjande av en maskin som är medveten. Utan då är det snarare så här, de här är ju en fara för, alltså det är ju en samhällsfara. Det är en, alltså det här är maskiner som har, som brukar våld på människor. Nuke them from orbit, it's the only way to be sure.
Känner du så på riktigt? För jag tänker så här, det jag tänker när man ser trailern är ju väldigt mycket att meningen är att vi ska hålla på robotarna.
Jag tänker att säsong 1 höll man ju lite på robotarna.
Mm.
För alla jävla svin som liksom,
precis,
skulle komma dit och härja med dem och så vidare.
Mm.
Det gjorde man ju absolut. Men jag är inte säker på att liksom för vår arts överlevnad att det är skitbra att bara så här släppa fria då ett par hundra liksom androider för att det är moraliskt rätt. Det kan också liksom vara att vi skriver under vår egna dödsdom om det nu så är så att de har tappat det liksom. Ja, skitsamma. Det är liksom...
Men är det som kommer vara frågeställningen i säsong 2 kanske? Alltså just det, förtjänar de frihet när de är maskiner, ja, så att säga? Alltså Det är tydligt i trailern att de vill på något sätt göra motstånd, för de vill inte vara förslavade i den här nöjesparken. Alltså det skulle ju kunna finnas intressanta frågeställningar där. Frågan är bara hur man utforskar dem på ett sätt som bara inte är liksom krigsföring.
Mm.
Och någon, vet, diskussion i ett robotrum mellan en ingenjör och en general. Typ. Mm. det är det man fruktar på något sätt.
Det enda jag vet med säkerhet den här säsongen är att förra säsongen så lyssnade jag på en podcast som Decoding Westworld tror jag den hette. Det är David Chen och Joanna Robinson som också gör Game of Thrones podcasten A Cast of Kings. Och det som var så jävla sjukt då, det var att Joanna Robinson, hon hade hennes teorier som hon la fram efter avsnitt 2, de stämde till punkt och pricka liksom. Hon presenterade 4 stycken ganska så här out there teorier. Som då var så här, alltså de var ju inte, hade ju inte mer bäring än liksom valfri liksom nutcase på Reddit egentligen, om det inte var, hade varit hon är ju liksom en popkulturskribent på typ Vanity Fair kanske.
Okay.
Eller något sånt. Och jag hade ju hört henne liksom analysera Game of Thrones tidigare och hade stor respekt, men när hon presenterade de här grejerna, då var hon jättenoga med att säga, jag bara gissar, det här är liksom bara teorier. Men sen då när de där klickade in en efter en, så var det ju lite som att, aha, här satt jag hela säsongen och liksom, jag hade fått den lite spoilad eller vad man ska säga. Det enda jag gjorde var att sitta och bocka av hennes teorier vart efter de föll på plats.
Sen, men inte det är ditt fel att du lyssnar på folks teorier?
Jo, men fan, man vill ju ändå ha en 2 timmars liksom debriefing efter ett avsnitt. Jo. Men i år ska jag inte lyssna på den, tänkte jag. Jag tänkte att jag ska hålla mig blank så.
Jag lyckades ju inte förutse säkert mycket. Det enda jag lyckades förutse, det var ju att, nu kommer jag inte ihåg vad hans rollfigur heter, men att The Man in Black, att man fick se honom som både ung och gammal. Mm. Jag klackar inte det så himla tidigt, men det, och jag tänker att det är ju tillfredsställande när man ser de grejerna själv och sen får rätt.
Grejen var ju så här, det här kanske vi ska spara till vårt Westworld-avsnitt sen. Men innan Westworld lanserades så var ju HBO så jävla, liksom, de var ju så nervösa att det var en för smart serie, att man inte fattade. Så de började ju twittra så här massa konstiga ledtrådar och sånt som gjorde att det blev lite för lätt för en sån som Joanna Robinson som bara plockade det där rakt av. Liksom.
Okay.
De bara så här, välkommen till Westworld. Här kan till och med logotypen betyda någonting. Hint, hint. Oj. Kolla. Bla, 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 bla. Du vet, så här. Alltså du vet, de underskattade sin publik lite. För det är klart att liksom, det är klart folk sitter och kollar screen grabs och jämför logotyper och, ja men du vet, så här, det gör man ju.
Jo, men det där är också, sånt man det där gör. Är också, det är också svårt för ett företag som HBO, tänker jag, att de fattar ju att vi populärkulturknarkare kommer sitta och kolla screen grabs och läsa diskussioner och leta ledtrådar och så vidare. Samtidigt så kan jag tänka mig att de kanske inte känner att vi räcker som publik riktigt.
Nej.
Man vill ha några miljoner till som inte kommer sitta på ett forum måndag morgon efter de har sett söndagens avsnitt och diskutera. Utan man vill även ha de som tittar och kanske inte kommer ihåg allting från förra veckan etc. Så det är ju, det är snarare så att man borde ha tydlig vägledning vilken information du ska ta in beroende på vilken intressenivå du har, så att säga.
Ja, verkligen.
Men Westworld Season 2, vi kan väl summera med att säga att vi är ändå sugna.
Oh ja, jag kommer sitta klistrad. Vi kanske skulle ha en liten Westworld-cirkel.
Ja, definitivt.
Det kan väl vara trevligt. Ja, men det kanske är det. Det kanske är, vi lyssnar inte på podd, vi gör podd i år. Det blir en Westworld-cirkel. Kurerad
absolut.
Av podd. Men våra teorier kommer ju inte vara lika bra som Joanna Robinsons, kommer jag på. Så att, då måste vi lyssna på deras podd för att kunna sno deras. Ah, fan, det blir rörigt. Vi får se, vi kanske måste tänka om.
Hör gärna av dig med rättelser, smädelser eller förslag. Gå in på facebook.com/oddpod eller skriv på Twitter till @oddpodcast. Det går också bra att mejla till kontakt@oddpod.se. Länkar till allt det här och ett mysigt kommentarsfält för att prata om avsnitten hittar du på oddpod.se.
Och med det går vi vidare och ska prata då om Cloverfield Paradox, filmen som avtäcktes under Super Bowl och lades upp direkt på Netflix. Det var ju så här, den här filmen har ju haft, även den, vi pratade om Solo tidigare, även den här har ju haft en liten brokig väg fram till våra skärmar. Den kallades ju länge för att hemlighålla att det var en del av Cloverfield-franchisen för The God Particle. Men alla på internet visste ju att det var en Cloverfield-film ändå.
Mm.
PGA, läckor, information, personer som jobbar med filmen, etc. Så fort det liksom är så här, Bad Robot har en produktion som heter The God Particle, där det finns lite samma personer som har jobbat med som jobbade med, vad heter den?
Ten Cloverfield Lane, va?
Ten Cloverfield Lane, så liksom bara folk lägger ihop ett och ett.
Ja.
Men man kan väl säga så här att upprinnelsen till att den här filmen helt plötsligt bara fanns på Netflix är ju i sig så här, lite, det är ändå, det här är lite branschfakta, men det är ändå spännande tycker jag, för att det berör en annan film då jag ser väldigt mycket fram emot, nämligen Annihilation. Det är att det har bråkats ganska mycket på filmbolaget Paramount de senaste månaderna. Det har framförallt varit producenten Scott Rudin och ledningen som har varit i luven på varandra. Annihilation då, som skulle gå upp på svenska biografer bland annat, har ju tagits bort från biorepertoaren i hela världen. Den kommer bara gå på bio i USA och Kanada. Och man har gjort så här med ett gäng filmer som man har känt varit lite för smala, är väl liksom grundregeln. Det är väl att man har tänkt att vi ska inte satsa massa marknadsföringspengar på de här filmerna, därför att de kommer inte gå superbra, de kommer vara för konstiga, de kommer vara för smala, nu kör vi brett istället. Och lite samma grej verkar ha varit i görningen med Cloverfield Paradox. Jag tror definitivt att planen hela tiden var att avtäcka filmen under Super Bowl och avslöja att det var en Cloverfield-film etc. Men jag tror däremot att, och det har jag för mig att jag läst var bekräftat, att den skulle gå på bio egentligen och sen ganska snabbt komma upp på Netflix, men att den skulle ha en begränsad biorun innan den gjordes tillgänglig för alla. Men nu blev det inte så, utan istället så pangades den ut till hela världen. Och det är ju såhär, ett ganska bra sätt att bygga lite hype, tänker jag. Bygga lite intresse. Men det är ju också, jag vet inte, jag får en liten fadd smak i munnen när man försöker låtsas som att det här var uttänkt. När man vet ändå att det är ganska stökigt på liksom bolaget som är med och distribuerar filmen. Eller vad säger du?
Ja, men verkligen. Alltså det känns ju på något sätt som att så här, Netflix går så jävla vinnande ur den där grejen. Därför att Paramounts haveri tog dem och förvandlade till liksom någonting som bara, det slog gnistor om liksom. Att man bara kör ut den finns tillgänglig, alla kastas över den, snarare än att liksom den ska recenseras och få dåliga recensioner, liksom man går back, det blir pinsamt, och sen då när den kommer ut på Netflix så har den ett bagage. Nu var det snarare så att man med någon slags överraskningsfaktor bara kunde så här, ja, svepa folk bara rakt, swept off their feet, försökte jag säga på någon slags svenskt sätt, och tappade bort mig i talesätt. Men vad tyckte du om rullen då?
Lite både och skulle jag säga. Jag tyckte att Cloverfield Lane var mycket bättre. Men jag är kluven till Cloverfield-universumet.
Mm.
Jag tänker att å ena sidan så gör de någonting väldigt intressant i en tid där alla bygger stora filmuniversum med omgivna av gigantiska franchises med leksaker och filmer som följer på varandra och liksom det händelseutvecklingen jobbar mot någon slags inbillat mål och så vidare, så känns det som att Cloverfield-universumet är lite en frisk fläkt. Det bara finns där och sen finns det lite berättelser i det, men vi har egentligen så känner man att den övergripande loren är ganska ointressant,
ja.
Tycker jag i alla fall, utan det är ju snarare att man vet att det har hänt någonting intressant och ur det föds massa spännande upplägg.
Mm.
Så att, men jag gillade vissa delar. Jag tyckte mycket av liksom det klaustrofobiska rymdstationshänget funkade bra. Jag tyckte att, jag tänkte jag ska utveckla det lite senare, men det här med parallella dimensioner och så funkade så där. Vad kände du?
Ja, hade det, alltså, så här, jag gillar ju också Cloverfield-universumet så tillvida att det är en ganska härlig bakgrund eller backdrop för att liksom berätta olika sorters historier på. Det har varit allt ifrån liksom found footage originalet via den här bunkergrejen till en rymdstation. Alltså det är så här, jag får något så här H.P. Lovecraft vibb av det, att man kan berätta om det som händer på massa olika sätt så här. Det gillar jag. Däremot så tyckte jag ju inte om den här filmen. Jag tyckte den var...
Inte alls?
Nej, jag tyckte den var... Jo, det jag gillade var skådespeleriet. Jättebra skådespelare rakt igenom. Men jag tyckte att manuset... Alltså, det fanns ju ett par... vi kan väl prata om den. Alltså, lyssnar man här så blir man spoilad. Ja. Jag tänker hennes, den här barngrejen. Att hennes barn hade gått bort. Och det här med en energi... Eller en battericell som hade börjat brinna. Där fanns det ju någonting. Där fanns det ju någonting att göra någonting jättestarkt med. Och ge ett, liksom, ett incitament till att... liksom... vilja åka tillbaka eller inte vilja åka tillbaka, att dra nytta av det, av personliga känslor, själ och så vidare. Men det slarvade de liksom bort helt och hållet. Jag kände ingenting för den, alltså jämför med så Interstellar eller något sånt där, där det fanns liksom ingen känsla i det på något vis. Så att jag tycker att de slarvade bort, det känns som hela filmen var en resa fram till den absolut sista scenen när saken tittar fram genom molnen. Liksom.
Ja, jo. Men jag tänker också att de gjorde ju det är ju lite dramaturgiskt snedsteg att inte mjölka hennes sorg mer.
Ja.
För det är som att de visar att hon har barn först, och sen undrar man lite grann sen när man får se hennes snubbe på jorden, men var är barnen så att säga? Och sen börjar man fundera på, ja men de kanske finns i det parallella universumet, bla bla bla. Och sen så inser man efter en stund att de är döda. Och det är så här, varför etablerar den inte det direkt? Varför etablerar den liksom inte den här megatragedin i hennes liv som ett sätt att bygga varför hon är på rymdstationen? Så vi har med oss allt det och kan se henne utifrån det. För då skulle även motiveringen till att till exempel vilja åka ner till jorden bli tydligare. Alltså man skulle ha en klarare bild av hennes motivering till allting i princip.
Ja.
Sen tyckte jag, alltså, det som jag tyckte var kanske sämst med filmen var att det kändes otydligt vilka regler det är som gäller i den här parallella dimensionen de har kommit till. För att det är att å ena sidan då så börjar man märka att det är saker som liksom inte står riktigt rätt till. Maskarna har liksom transporterats in i hans kropp, där ligger även det här gyroskopet. Och sen börjar då fysiken i expeditionen prata om att vi är i ett multiverse, kaos råder, bla bla bla. Men sen inser man snart att nej, men de är inte i ett multiverse.
Nej.
De är ju en parallell dimension. Ja. Och man bara så här, men allt det här konstiga som har hänt då, vad var det om? Om ni nu inte är i det här multiverset, hur kommer det sig att den här jävla armen kom krypande i någon korridor? Alltså, förstår du vad jag menar? Det är som att de tydliggör inte vad det är som händer riktigt och varför det händer.
Nej, och, sen...
och jag fattar, så det är klart att du kan hålla det, att låta det vara ett mysterium ett tag, men man vill sen ändå fatta på något sätt.
Plus att när man säger så här, kaos råder. Det här är liksom så här, det här är kaos. Alltså, nej, det var inte kaos. Det är samma rymdskepp, det funkar på samma sätt. Det kom en arm krypande. Ja, det kom, maskarna, alltså så här, ja, det händer en del konstiga saker, men det är inte kaos. Kaos nej. Hade varit om liksom skeppet helt plötsligt liksom var bemannat av stora, krälande röda saker som liksom hade ögon av eld. Det hade varit kaos. Kaos hade varit om så här, luft plötsligt inte gick att andas utan man var tvungen att vara i vakuum för att överleva. Det hade varit kaos. Men det här kändes inte som kaos. Det här kändes bara som så här, det hände några konstiga grejer.
Ja, men för det är exakt. Det finns någonting inkonsekvent där som jag tycker är ett stort problem för den här typen av berättelse. Men sen liksom så här, jag tänkte mycket på Event Horizon när jag såg den här.
Ja.
Som på många vis är en sämre film, men på väldigt många vis också är en bättre film.
Medan jag tittade så gick mitt nät ner. Jag slet fram datorn för att bara försöka se vad hände. Försvann nätet, och då när jag tog upp listan på tillgängliga wifi, då det första som kom upp hette Event Horizon. Det var väldigt, väldigt konstigt, den situationen, kan jag säga.
Tänkte du då att du befann dig i ett multiverse och att kaos råder?
Det var en litet ögonblick av synkronicitet där som kändes konstigt. Sen kom nätet tillbaka, som du var, så kunde titta vidare.
Men jag tänkte också mycket på att det här just med parallella dimensioner är ett otroligt vanskligt grepp jämt.
Mm.
För att du kan förklara så mycket med det på ett sätt som känns liksom half-assed. Och det känns som att det är precis det man gör här. Alltså, det är ju jätteintressant just parallella dimensioner, men istället för att liksom på något sätt visa varför det här parallella universumet är som det är, alltså, så istället så får man liksom bara någon slags hintar, och det används som ett grepp för att sätta saker ur vår verklighet lite grann ur spel och på sniskan.
Mm.
Istället för att utforska vad det faktiskt innebär, alltså vad de faktiskt har gjort. Vad följderna blir etc. Så använder man det mer som bara ett litet spänningsmoment.
Fringe skötte ju det där jättebra.
Ja, verkligen. Fringe gjorde det på ett jättebra och intressant sätt. Ett annat exempel på några som gjorde det jättedåligt var ju när J.J. Abrams startade om Star Trek-universumet. När man helt plötsligt liksom skulle förklara bort att liksom allt det vi visste om Star Trek skulle förklaras bort med att så bara, yes, här kommer gammel Spock och förklarar att ni är inte the original crew som ni har sett på tv förut, utan nu är ni ett nytt gäng.
Ja.
Och sen då så kan man liksom ha med Khan i ny tappning, man kan göra allting som man redan har gjort och luta sig mot en, liksom, en riktigt slapp förklaring till allting.
Ja, slapp är nyckelordet. Alltså, det är en slapp förklaring på någonting som är komplicerat. Jag tänker att den här hade kunnat gå att göra på ett helt annorlunda sätt. Och framförallt så är det ju så här att det rör ju också till det liksom mot slutet. Då befinner sig de i det nya universumet, right? Eller har de tagit sig...
De kommer ju tillbaka till vårt.
Just det, de firear upp den där grejen, ja, och kommer tillbaka till vårt, men då så finns det bästar i vårt.
Ja, men det gör det ju, precis, det gör det i vårt. Och det är väl på grund av att de, inte vet jag, skapar en, det brukar vara att man skapar en reva i the space-time continuum som gör att sånt här händer. Och det är väl det de har gjort, antar jag. Man ser ju den här, någon slags författare swisha förbi en nyhetssändning som pratar om att vi vet inte vilka konsekvenser det här kommer få. Det kan bli en Cloverfield-paradox. Demons will come. Och man bara, nej tack. Men ja, vi får se. Men den nästa film har ju redan färdiginspelad tydligen.
Ja.
Har du koll på den?
Nej.
Den går under då det hemliga namnet Overlord. Vill du veta det sjuka med den?
Nej.
Den nu spelar sig under andra världskriget.
Okej.
Okay. Du sa inledningsvis om Cloverfield-universumet att du tycker det är intressant och kul att man kan berätta olika historier i...
Jag kanske får backa från den.
Det känns som att det är exakt någon som har sagt det du sa nu på ett pitchmöte och bara andra världskriget.
Funkar för Hellboy, vi kör.
Ja, för det känns ju sådär, tänker jag.
Ja, alltså... men jag är inte så investerad i Cloverfield-universumet. Jag kommer ju kolla på den och det kanske är mysigt. Det är inte så att jag tycker liksom... Jag har inga starka åsikter om det här heller egentligen. Man får väl se... Det jag kan känna är trasigt.
Jag gillar att du är väldigt mild det här avsnittet. Oh, det gillar jag.
Jag är mjuk. Mjuk som smör i solen. Nej, men jag tänker så här, sorgen för mig någonstans är att jag tycker inte att man har växlat upp och fått ut allt man skulle kunna fått ut av. Jag kommer ihåg liksom, visst, vi satt ju och snackade om ursprungliga Cloverfield när den kom. De liksom teasrarna de släppte med de här oljeplattformarna som sögs ner och konstskakiga bilder. Alltså det var så här, det fanns ju någonting där. Det fanns någonting mycket, mycket större än det de har berättat i de här tre filmerna, tycker jag. Och jag,
jo, det tycker jag också.
Det kan jag känna en liten sorg att de hade fan möjlighet här att starta någonting. Istället så blev det så Anaconda 4, liksom.
Men jag tycker ändå att Ten Cloverfield Lane gjorde... de gjorde det på ett väldigt intressant sätt i att fördjupa det här universumet. Dels i det att de så här klädde hela filmen i att den inte hade med det här att göra överhuvudtaget. Det är ju en otroligt intressant liksom, twist att när huvudpersonen väl kommer ur den här bunkern som hon är tillfångatagen i, så visar det sig att det fanns en väldigt god anledning att faktiskt vara i den där ja, bunkern.
Verkligen. Plus att den väckte frågor om liksom... om domestic abuse och liksom, alltså det fanns massa så här, ja, massa subtext i den som var väldigt intressant.
Ja, men det jag tänkte säga var att den gjorde ju det fina då att den tog det som liksom i Cloverfield var, kunde ha varit en renodad liksom monster flick, och visade att nej, det finns någonting mer här. För att det som var tydligt när hon kommer ur bunkern är ju att det är inte bara att det är ett monster som råmar fritt på Manhattan, utan det finns någon slags utomjordisk intelligens här också, ja, med liksom rymdskepp och annat. Och jag tänker att det i sig är ju spännande. Jag för mig till och med att Cloverfield Paradox-mannen i Cloverfield Paradox, alltså han, nyhetspersonen, han säger väl monsters, aliens and demons eller någonting, ja, att det är det som kommer komma på något sätt. Och det är väl precis det som det är på något vis.
Och där har vi nått mål med Oddpod även denna vecka. Vi ska tacka några av er som är så härliga och stöttar det här lilla projektet på Patreon. Man kan gå in på patreon.com/oddpod och pitcha in en liten summa som man betalar då varje gång det släpps ett avsnitt. Vi tog inte betalt för förra veckans fyllefest. För ja, det kändes
rimligt, känner jag.
Ja, jag tycker det var rimligt. Men några av dem som är med och stöttar oss den här veckan och som vi är väldigt tacksamma för är Simon Unge,
Elin Ståhl,
Martin Tillqvist,
Tobias Wahlqvist,
Andreas Gustafsson,
Daniel Mörtsell,
Turid Tidblom,
Patrik Johansson,
Mikael Eklund
och Shamash Atoraya.
Och så har vi nått fram till postscriptum. Jag ska tipsa om en grej som inte, jag vet inte hur ny den är. Jag upptäckte den nyligen. De har varit igång ganska länge. Det är en YouTube-kanal som heter Dictionary of Obscure Sorrows. Som gör filmer där de ger ord på känslor som vi idag inte har ord för. Väldigt fina små filmer. Jag lägger länken på oddpod.se till ordet sonder, som är det ordet eller det känslan av att inse att andras liv är lika rika, komplexa och svåra som ens eget.
Intressant. Mild igen där i ditt tips också, känns det som. Jag tänkte titta på, minns du Billy Mitchell?
Ja, just det, från King of Kong.
Exakt, såsmagnaten, den vidrige såsmagnaten i King of Kong. Som ju då är, han hade precis nyligen blivit fråntagen sina världsrekord i, vad heter det, Donkey Kong. Efter att det har uppdagats att han har spelat, han har satt sina rekord på någon slags emulator snarare än att spela på en faktisk arcade. Mm-hmm. Och det får man inte göra. Men mitt tips rör egentligen inte honom personligen, men han dyker upp i en annan film jag har sett som heter Man vs. Snake. Det är en dokumentär om, det känns som att det verkar som att de var liksom ett gäng, de här som hängde på Twin Galaxies, alltså organisationen som tillhandahåller alla världsrekord i olika former av arcade och tv-spel. För i då Billy Mitchells närhet så finns en person som heter T. Tim McVeigh. Nej, inte, vad heter det, Oklahoma-bombaren. men han heter exakt likadant. Och han då hade satt på för 25 år sedan världsrekordet i spelet Nibbler. Och anledningen till att han var väldigt ensam om att ha det här rekordet var att spela Nibbler är väldigt mycket en uthållighets... det är som ett maraton. Man, för att kunna liksom komma över en miljard i, som man behöver för att kunna slå olika rekord, så måste man spela i närmare 40 timmar.
Ja.
Och sättet då man liksom så här kan ta små pauser till exempel på, det är att man samlar ihop tillräckligt mycket extra liv så man kan lämna maskinen och dö några gånger medan man går en promenad till exempel. Men Man vs. Snake följer helt enkelt då Tim McVeigh som har fått sitt världsrekord slaget, visade sig, av en italienare. Och hans då, italienare heter även Enrico Zanetti och håller på med kickboxning och är liksom såhär, han är urtypen av en såhär italienare som man inte ska tycka om. Men ja, skitsamma. Och det man följer helt enkelt Timothy McVeighs jakt på att ta tillbaka det här världsrekordet. Väldigt lik King of Kong, men intressant. Och handlar verkligen om det här som vi pratade om inledningsvis med utmattning och hur hjärnan funkar när man då har spelat, i det här fallet, ett arcade-spel i 40 timmar.
Var hittar man den här?
Den finns, dokumentärer finns. Jag tror den finns på Netflix just nu, så att det bara kastas in.
Ja. Ha det bra då, så hörs vi igen. Det blir väl om en vecka om vi ska hålla vårt 2-veckorschema på...
det blir 3 avsnitt
idag. Ja, visst. Så går det när man tutar till i söderförorterna.